vi lägger den här dagen i dina händer, Herre. Och jag ber att du, Herre, din härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt vår inre människa genom din heliga ande. Och att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan. Och att vi ska bli rotade och grundade i kärleken. Tack för kraft idag till vår inre människa. Ta emot ditt ord, Herre. Ta emot ditt ord. Halleluja. Att hålla frid över våra sinnen och att vi med lätthet ska kunna ta emot ordet idag. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Oh. Tack Jesus. För några år sedan när jag fick lära känna Jesus, det var egentligen inte jättelänge sedan. Jag hade liksom rört mig kring Jesus i hela mitt liv och jag har fått möta honom. Jag hade lärt mig ganska mycket om honom, men jag kände inte honom. Och när jag fick lära känna honom, då blev jag så förundrad och överväldigad av allting som fanns i hans rike. Som Ida skickade till mig här, Ida var inte här idag, nej, men skickade till mig häromdagen som ett barn på julafton. Exakt så blir det. Och andens gåvor, helande, vishet, befrielse, det profetiska. Och så tänkte jag lite så här naivt att evangeliet, det är porten in i Guds rike. Och sen kan jag lämna det lite bakom mig och så kan jag liksom utforska Guds rike efter det. Och de tankarna jag fått omvända mig ifrån, för det är inte sant. Du och jag måste vara bärare av evangeliet. Vi behöver leva dagligen i evangeliet. Du och jag, vi som är församlingen, vi är kallade att förkunna evangeliet, mysteriet om Jesus. För både människor och för den här världens härskare och välden. Vi kan ta upp första bibelordet där, Josef. Så skulle Guds vishet i all sin mångfald nu genom församlingen, du och jag, göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Första gången jag skrev in detta igår så bara, hästarna och väldigheterna i den himmelska världen. Jag tänkte att jag kanske skulle spara det för att se vilka som var med och läste. Liksom. Men härskarna ska det stå. Att du och jag håller fast vid sanningarna i evangeliet, det påverkar den andliga atmosfären i våra liv, i våra hem, i Sävsjö och i detta landet. Förut har jag känt en sån vånda just för evangeliet. Så bara, hur delar jag evangeliet? Vad måste finnas med? Vad är liksom inte riktigt lika viktigt? Ja, jag började googla och så här, hur gör andra när de delar evangeliet? Och så började jag försöka plugga in så här berättar man om evangeliet. Hej Lilly. Men det blev liksom inte riktigt så bra. Men det här ordet löste mig så mycket. Vi ska läsa tillsammans. Galaterbrevet 1:11. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse av Jesus. Men dessa verser vill jag liksom inte ta bort ifrån det faktum att Gud talar till oss liksom genom människor. Vi är livsnödvändiga för varandra. Det jag vill poängtera här att det är så viktigt att det kommer från insidan. Att evangeliet blir vårt vittnesbörd. Och han vill ge det till oss. Han vill att det ska bara få flöda ut i oss som ett levande vatten. Och uppdraget att förkunna evangeliet från Herrens sida, det är inte tänkt att vara en börda. Han lägger inga religiösa bördor på oss. Det är vi så bra på själva. Och allting som liksom kommer från utsidan som vi lägger på oss själva, det kommer att bli till fall för oss. För det blir religion. Han säger istället, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och jag ska ge er vila. Hela den här boken handlar om Jesus. Den pekar på honom, vad han har gjort eller vad han kommer att göra. Och det finns så mycket skatter i det gamla testamentet som liksom målar upp bilder och liknelser för oss för att vi ska kunna ta till oss ordet på ett djupare plan. Och vi ska ta en riktig söndagsskolefavorit idag. Först hade jag tänkt att jag skulle visa ett filmklipp, men jag avslutade det projektet redan innan jag påbörjat det för att det var för krångligt. Liksom. Men det jag upplever att Gud vill tala till oss igenom idag är berättelsen om Israels folks uttåg ut ur Egypten. Och jag tror att ni alla känner igen detta. Detta är ju när Gud genom Mose leder sitt folk ur Egyptens slaveri genom Röda havet. Detta är evangeliet. Herren vill genom denna historiska händelse visa oss vår väg ur synden in i löfteslandet. In i frihet, in i livet i den helige ande, att evangeliet får bli uppenbarat i vårt inre. Vi tar det från början. Genom Jesu blod så är alla dina synder, de är sonade. När han dog sonade han all din synd, all din skuld, all din skam. Han löste dig från lagen. Och när han uppstod så bröt han syndens konsekvenser i ditt liv. Han friköpte dig och gav dig av sin rättfärdighet, sitt liv och sin frid. Och när du tror detta och med din mun bekänner så blir du löst. Och den här världens haskare får säga okej, du får gå. Farao måste släppa dig från syndens slaveri på grund av Jesus. Efter uttåget så kommer de till Röda havet. Och det finns säkert flera tolkningar på detta, men det känns omöjligt att inte dra en parallell till dopet här. Dopet är mer än en symbolisk handling av överlåtelse till Jesus. I dopet så lämnar du din gamla människa som är dömd att gå under, bedragen av sina synder och begär. Den lämnas i vattnet, i havet. Något fullkomligt övernaturligt sker med dig. Du uppstår ur vattnet som en ny människa som genom den helige ande förnyas dagligen till att bli lik Jesus. Halleluja! Och har ni inte läst den här berättelsen i ordet så kanske ni sett någon av filmatiseringarna. Men vi ska läsa för säkerhets skull i Bibeln. Hur många av Egyptens stridsmän kom upp ur vattnet? Vi ska läsa från Andra Mosebok 14:28. Vattnet som vände tillbaka övertäckte vagnarna och ryttarna och hela faraos här som hade kommit efter dem ut i havet. Inte en enda av dem kom undan. Inte en enda synd överlevde. Alltså om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och det nya har kommit. Står det i Andra Korinthierbrevet. Halleluja, vi är fria. Och så står vi där på stranden och så tänker vi, vad mycket sand det är i löfteslandet. Jag trodde det skulle vara lite mer mjölk och honung liksom. Det som Gud sa, vad blev det av? Vad är den friheten som det står om i Bibeln? Och liksom Israels folk så får vi gå igenom öknen ibland. Vi kommer aldrig kunna undvika ökenperioder. Det är inte tänkt att vi ska bosätta oss i öknen. Men vi behöver gå igenom den. Anledningen till varför vi hamnar i öknen är för att ordet prövas. Ordet går från huvudet ner till hjärtat. Ordet måste bli ett med oss. Så som Jesus, vi läser i Johannes 1 kapitel, att Jesus, ordet blev kött. Vi kommer in i öknen för att vi är tvehågsna. Liksom. Guds tankar finns i våra sinnen, desto vad vi fått genom ordet. Men de löper parallellt med våra egna tankar. Och våra egna tankar måste förnyas. Vi måste få Guds tankar i vårt sinne. Och jag älskar Jesus. Han är fantastisk. Vi kan bara följa honom. Han har visat oss vägen. Och vi kan läsa om den perfekta ökenvandringen i Matteus 4. Så ska vi göra det. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Vi kan rulla vidare där. Då kom frestaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Och Jesus svarade: det står skrivet. Det står skrivet. Han fortsatte att frestas här. Men han svarar hela tiden med ordet: det står skrivet. Och det är så våra sinnen blir förnyade. Det står skrivet. Och Gud för oss ut i öknen. Till Guds försvar vill jag säga att det inte alltid är han som för oss ut i öknen. Ibland går vi ut i öknen själva. Men det är faktiskt så att han gör det. Han låter oss gå ut i öknen och han testar våra hjärtan. Vi ska läsa tillsammans från 5 Mosebok 8. På vers 1. Alla de bud som jag idag ger dig ska ni vara noga med att följa, för att ni må leva och bli talrika, och för att ni må komma in i och ta i besittning det land som Herren med ed har lovat era fäder. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta. En mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig att förstå att människan lever inte bara av bröd utan av allt som utgår från Herrens mun. Dina kläder blev inte utslitna och din fot svullnade inte under dessa 40 år. Du ska veta i ditt hjärta att Herren Gud fostrar dig så som en man fostrar sin son. Det står på flera ställen liknande, liksom, men här står det verkligen svart på vitt. Han prövar och han ödmjukar och han låter det som finns i våra hjärtan få komma upp till ytan. Och det är så härligt att se liksom, när vi går i öknen, det är först då också vi förstår liksom vikten av Guds ord. Hur viktigt det är. Alltså vi förstår att vi lever inte bara av det som vi ser här, utan vi lever av allting som utgår från honom. Och han är noga med sitt ord. Han vakar över sitt ord, står det. Och hans ord är en nyckel för oss. Och han liksom inte hafsat ihop det här på en höft. Utan hans ord är viktigt. Det är värdefullt. Det är en skatt som vi med våra mänskliga sinnen inte kan förstå vidden av. Han som har skapat oss, han vet vårt bästa. Och det kan vi se i ordet. Jag tycker också att det är jättehärligt att det står här att när de gick i öknen så blev deras kläder inte slitna. Och det, inte deras kroppar heller uppenbarligen, men fötterna inte svullnade. De skulle kunna bli det varmt att gå på sanden liksom, och det var långt. De gick i 40 år. Men Gud tar hand om oss när vi går genom öknen. Det gör han. Men det här med att han leder oss ut i öknen. Nu kanske du tänker så här, bara, men hur går det ihop med att han är en god och kärleksfull far? Om inte Gud lät sig bli tuktad och prövad så skulle han inte vara en far som älskar dig. För några år sedan så fick jag ett ord genom Gud av Stefan Svensson. Och det var så härligt. Och jag var själv med barnen på mötet. Jag hade min son, han ville testa allting hela tiden, vilket resulterade i att vi spenderade större delen av mötet inne på toaletten. Det var så här, ja okej, då får du följa med mamma och ska vi prata om detta på toaletten. Och jag missade budskapet en dag, kan man säga. Men Gud, han såg mig. Och han gav mig ett budskap genom Stefan istället. Och Stefan sa till mig: vilken bra mamma du är som visar sån kärlek till ditt barn. Och berörde mig så djupt. Liksom, för det kanske inte är så man känner sig då. Man känner sig inte som en jättebra mamma när man så här springer fram och tillbaka med ett argt barn i toaletten. Men om man ser det från det perspektivet så blir det så självklart. För vi vet ju alla hur man behöver vara som en förälder. En förälder som älskar sitt barn fostrar dem för att Gud Gud älskar dig och mig så prövar han oss. För att han älskar oss så låter han ordet bli prövat i våra hjärtan, i öknen. Bara genom att ordet prövas så blir det ett med oss. Och bara på det sättet kan vi bli lika Jesus faktiskt. Men som vi kan se i berättelsen om Israels folk så var inte tanken att de skulle gå i 40 år. Utan tanken var att det skulle ta 11 dagar. Vi ska läsa tillsammans från Hebreerbrevet 3. Hebreerbrevet, på flera ställen i både gamla och nya testamentet så används faktiskt uttåget ur Egypten som varningar till oss. Hebreerbrevet är ett brev skrivet till de judiska kristna, de som hade lämnat lagen bakom sig för att tro på Messias och bli frälsta av nåd. Och hela boken visar egentligen att det som Jesus har gjort, det är större och bättre och det är fullkomligt liksom. Han har sonat all vår skuld, vi behöver bara tro. Det är lite bakgrund till Hebreerbrevet. Vi ska läsa tillsammans några verser nu. Ja, det heter, idag om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring. Vilka var det då som väckte förbittring fast de hade hört hans röst? Var det inte alla de som Mose hade fört ut ur Egypten? Vilka var det han var vred på under 40 år? Var det inte de som syndade och blev liggandes i öknen? Och vilka gällde eden han svor att de aldrig skulle komma in i hans vila om inte de som var olydiga? Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in. Vi har blivit frälsta från mörkret. Vi har lämnat fara och syndens slaveri. Och så i öknen så kommer tjuven, viskarna, så säger så här. Men alltså, att bli fri från synd. Alltså, vem har hört talas om något sånt? Är det ens möjligt? Och fienden kan till och med ibland använda ordet för att gå emot det som Gud själv har sagt. Och vi ser hur han gjorde detta med Jesus i ökenvandringen. I prövningen så måste du alltså ha ordet. Du måste ha ordet. Annars kommer du bli lurad av bedragaren och falla i otro. Det är sanningen och det var det som hände med Israels folk. De såg inte, de höll inte fast vid löftet för att de stod inte på ordet, de höll inte fast vid löftet och därför föll de i otro. De började tvivla på Guds makt att utföra det han hade sagt. De föll i otro och de kom inte in i vilan. De fick inte del av löfteslandet, den överflödande glädjen, en helig ande, Kristi rättfärdighet och frid. De kom inte in dit. Det här är vårt dagliga bröd, det som ger oss liv. Vi ska läsa lite vad det står här i. Vad är det som står skrivet? Det står ju väldigt mycket här i, så jag ska bara ta några axplock. Men jag gillar att läsa Bibeln och därför blir det mycket Bibel när jag ska undervisa. Så vi börjar med Galaterbrevet 2:20. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på att Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Sen ska vi läsa Romarbrevet 6:2. Vi som har dött bort ifrån synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Det här är dynamit. Känner du så här, jag är döpt men jag har inte upplevt detta. Läs Romarbrevet 6 igen och igen och igen. Det här är så häftigt. Nu ska vi läsa Filipperbrevet 3 också. Inte som att jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför. Halleluja! Det är härligt att läsa Bibeln tillsammans. Och vi har några verser kvar. Vi ska gå tillbaka till Hebreerbrevet, men denna gången ska vi läsa kapitel 4 och vers 2. Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Och de nu då är ju Israels folk som kom ut ur Egypten. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom du inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Tron på Guds löften för oss in i löfteslandet. Tron på Guds ord, det skapar någonting som inte funnits förut. Det skapar liksom en ny människa i oss. Och tron på Guds ord ger oss del av gudomlig natur. Alltså att vi blir lika Jesus, står det i första Petrusbrev 1. Kanske någon finns här inne som tänker så här, men vadå tro? Vadå tro och tro? Hur gör man när man tror? Så här enkelt är det. Du tar ordet och så kommer du med det inför Gud. Och så säger du så här, Fader, jag ser det här i Bibeln. Men jag ser inte det i mitt liv. Jag tackar dig att det här ordet genom din helige ande får komma till liv i mig. Så att det får bli ett med mig, att ordet får bli uppenbarat i mig. Och genom gemenskapen med den helige ande så sker det. I Guds närvaro, då kommer ordet till liv. Och du får bara liksom hålla fast vid ordet. Kämpa trons goda kamp. Du håller fast vid sanningen tills du ser det manifesteras i ditt liv. Inte genom styrka. Inte genom kraft. Du kan inte skärpa dig, du kan inte försöka. Eller jag fattar. Utan genom min ande sker det, säger Herren. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Den helige andes verk är det, det är nådens ande. Och i Galaterbrevet så kan vi läsa om anden versus köttet. Anden, den dödar köttets gärningar, står det. Vi får omvända oss från vår synd och sen gång på gång på gång välja anden. För anden dödar köttet. Så vi kan liksom inte ens dra upp det här köttet-kortet och bara köttet. Nej, för anden dödar köttet. Och det dödar köttets gärningar i vårt liv. Jag vet att jag har sagt detta förut här från denna platsen, men jag kommer säga det igen. Och det är så här, det handlar liksom inte om perfektion i våra liv, utan det handlar om frihet. Och det handlar om att vi är kallade att vara, ta emot rättfärdighet av tro. Det handlar inte om att du aldrig mer kommer tänka, liksom att du aldrig mer kommer synda någon gång, utan det handlar om att du är fri från syndens begär. Och faller du en gång, ja, då reser du dig upp. Men du drivs inte av synden i ditt inre. Det handlar om att vi får tro. Genom den tro som den helige ande ger, där får vi tro på hans ord. Pappa, han sa förra helgen att vi kan inte leda någon annan där vi själva inte har gått. Och det är faktiskt sant. Till exempel så tycker jag att det svåraste jag kan komma på då när jag har tänkt att berätta, det är fysik. Jag tycker det är jättesvårt, jag fattar inte. Men om jag nu skulle vilja lära mig mer om fysik och förstå lite mer, då skulle jag ju gå till någon som är väldigt duktig på fysik, kanske en fysiklärare. Och sen när jag kommer till den här personen så visar sig att den här personen bara, alltså jag vet inte, alltså jag har ingen aning om vad du pratar om, alltså jag har ju hört om detta, och liksom, men jag har aldrig sett det och aldrig upplevt det någon gång. Gud vill använda oss. Han vill att vi ska be för sjuka fast att vi är sjuka. Liksom. Han vill att vi ska predika ordet fast att vi inte har sett det. Och mitt budskap är inte att du inte kan göra lärjungar för att du inte är fullkomlig. Det är inte mitt budskap. Det hörde vi förra helgen som Bo och Stella pratade om så bra. Ta med de nyfrälsta in i din vandring. Låt dem få se ditt liv. Och att, du liksom, att de ser att du också gör misstag. Det gör dig levande. Det gör att de ser bara, wow, det är också en människa som vill lära känna Jesus i en process. Så det är inte det det handlar om. Men det här med synden, alltså det är så centralt i evangeliet. Det är så centralt för det var det som skilde oss från Gud. Så det är liksom, vi kommer inte undan det, vi kan inte gå förbi den här pucken. För att det här är så viktigt för våra egna hjärtan. Det handlar liksom inte nu om din lärjunga, nu ska jag säga lärjunga, utan det handlar om ditt eget hjärta och det är så viktigt för Gud. Synden är också väldigt central från djävulens håll. Det är faktiskt att synden i ditt liv är en ingång för honom i ditt hjärta. Av allt det som vi kan uppleva i Guds rike, av alla välsignelser som vi har fått från Gud, så är detta det, är det största, att du har fått förlåtelse från din synd och att du är fri från den. Att du har fått frid med Gud, det är det största som vi kan få uppleva i Guds rike. Och vi ska liksom inte jämföra oss med varandra. Och man kan ju titta så här, bara, ja, där syndar den personen också. Eller, den här personen syndar aldrig. Vi ska inte hålla på så, vi ska inte jämföra oss med varandra. Utan vi ska se på Jesus. Vi ska se på Jesus och bara, hur gjorde Jesus? Vad sa Jesus? Hur såg det ut när han gick fram? Och det är dags att vi verkligen vågar och spegla oss i honom utan att gå in i fördömelse. Utan vara helt ärlig och se så här bara, wow, här är jag lik Jesus. Fantastiskt, tack Jesus. Du har gjort ett under i mitt liv. Bara, men här är inte jag lik Jesus. Där du inte ser Jesus i ditt liv, bli inte fördömd. Du är frikänd. Men du ska inte ta lätt på det och bara liksom sopa det under mattan utan bara, det här står framför mig. Det här måste vi ta itu med. Ta det inför Herren och låt honom göra sitt verk i dig. När Israels folk hade lämnat Egypten och gått igenom det röda havet, de hade liksom ingen återvändo. Det fanns ingenting att gå tillbaka till. Det var inte så här att bara, nej, nu tycker jag att vi går någon annanstans. Vi intar ett annat land istället. Nej, Gud hade bestämt att de skulle in i löfteslandet. Och vad krävdes för att de skulle komma in i löfteslandet och lämna sin ökenvandring? Om de hade hållit fast vid Guds ord så hade han lett dem in i löfteslandet på 11 dagar. Vi har bön på tisdagar och Eva-Lena och jag brukar, och några till brukar alltid samlas. Elena, det som jag bär med mig, det kommer alltid ut i bön, så jag har ju bett ut lite av de här sakerna. Och då var det, Eva-Lena bad ut så härligt, hon bara, det är en lögn från djävulen att det måste ta lång tid att gå genom öknen. Vi tror att det måste vara jobbigt och långt och långt. Nej, det tog 40 år för dem, men det skulle ta 11 dagar. Men för att de tvivlade och lät otro komma in i deras hjärtan så fick de vandra i 40 år. Och många av dem, de kom inte ens in i löfteslandet. Din destination är frihet. Det är liksom den enda vägen framåt. Det finns inga andra vägar. Det är löfteslandet. Vi kan inte ta din annan ordning och tänka, jag hoppar över det här och så tar jag någonting annat istället. Jag vill inte ha det här landet. Om du gör så kommer du fastna i öknen. För det är dit vi måste, till löfteslandet. Och alltså, jag tror att Gud ville föra oss in i en sån djup frihet i vår relation med honom. En sån närhet och intimitet som vi liksom inte ens kan drömma om. Det har han för oss. Ibland så tar vi ut ord från deras sammanhang i Bibeln. Och jag tror visst att vi kan få göra så med lite försiktighet såklart. Men det är så häftigt att läsa ett ord i sitt sammanhang. För Gud har ju satt det ordet där i sitt sammanhang av en anledning. Och vi ska gå tillbaka till brevet 4 och läsa några verser som vi känner väldigt väl igen. Och så innan dessa verserna så är det här Paulus har talat om. Han har talat om löftet, tvivel, otro, synd, öken versus vilan i löfteslandet. Och då kommer dessa ord. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom. Så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget är skapat som är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi alla stå till svars. Hur häftigt är detta? Liksom att, Guds ord, det blir som ett svärd in i våra hjärtan och visar vad som finns i hjärtat. Den visar oss våra motiv, vad det finns otro och hur dåliga vi verkligen är. Ingenting är dolt för honom. Vi ska läsa vidare, vers 15 och 16. Vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Alltså detta står precis efter. Först, man kan nästan bli lite, när det här med ordet kommer som ett svärd. Men sen kommer detta, den goda heden. I prövningen, i öknen, genom tro och tvivel så har vi en överste präst som har medlidande med våra svagheter. Vi är välkomna inför nådens tron. Inför nådens tron får vi hjälp och barmhärtighet från Jesus för att komma vidare på vår vandring. För det är det här det handlar om, att vi kommer vidare, vi kommer in i löfteslandet. Emmanuel, Gud med oss, som går med oss och leder oss. Det är så underbart. Och detta, friheten och vägen till frihet, det vill jag i alla fall kunna vittna om. Det är så många människor i Kristi kropp som lider och ännu fler lider som inte känner Jesus. Och människor mår verkligen inte bra. Ibland kan vi lura oss lite grann. Ja, men det ser ju väldigt bra ut. De gör ju de flesta saker som man själv gör. Liksom, och det ser helt bra och naturligt ut. Och så kommer man lite innanför skalet och så är det bara misär. Det är faktiskt så. Och så tänk att kunna säga så här. Och vittna om så bara, Gud, han har satt mig fri. Han älskar dig och han vill göra detsamma för dig. Det vill vi kunna göra här. Och det pålöser inte här förut, men vi ska ju fasta nu tillsammans. Måndag, tisdag, onsdag denna veckan. Och det är lite blandade känslor när man ska fasta, tycker jag. I alla fall för mig. En sida mig får panik och bara så, nej, jag vill inte. Jag vill äta mat, jag vill inte vara utan mat. Medan en annan del av mig inte kan vänta och tänka så bara, men wow, vad vill Gud göra nu? Det är något så övernaturligt som sker när man fastar, någonting så häftigt. Och jag uppmanar dig och mig själv att ta de här frågorna inför Herren nu i fasta, när vi ska fasta. Herre, finns det synd i mitt hjärta? Fader, sitter jag fast i öknen? Finns det otro i mitt liv? Visa mig då löfteslandet, visa mig vägen så jag får gå in i den heliga andes vila. Det är jättebra om du känner så här att jag vill be för dem som inte tror. Gör det, det gör jag också. Men jag tror att det är ännu viktigare att vi ber för vårt eget liv och ber för varandra här i församlingen. Vi ser så mycket hur Paulus ber för sina syskon. Han gråter och skrattar i bön och liksom våndas hela natten när han ber för sina syskon. Så behöver vi göra. Gör det nu när vi fastar. Be för församlingen, be för varandra. Och det tror jag nästan är ännu viktigare, för Gud har sagt att han själv med sin närvaro ska komma till Sävsjö. Gud, alltså, det är ingen människa som har gått på detta, utan det är Gud som har förutbestämt. Han har haft rådslag i himlen och han har bestämt att det här ska ske. Han har utvalt människor i Sävsjö och runt omkring här för frälsning som ska komma till tro. Lyft blicken så ska det ske att se att skörden är mogen. Skörden är mogen. Det är vi som behöver gå ut. Vi behöver gå ut. Såklart finns det ett visst mått av praktisk förberedelse. Vi kommer förbereda praktiskt på platsen. Det är liksom inte som att vi kommer sätta oss där ner och vänta på att allting ska hända. Men den är ganska liten, den förberedelsen, om man jämför med den förberedelse på insida som ska ske. Jag förväntar mig att den helige ande har förvandlat mig till dess innan. För det som ska ske i sommar, det är inte för oss. Det är för de människorna som inte känner honom. Vi får glida med och vi får bli använda. Vi kommer få uppleva och vi kommer få se mer av Guds härlighet. Men det är egentligen inte tänkt för oss. Det verket som ska ske i oss, det kommer att ske innan. Fasta. Fasta alla 3 dagar. Fasta 1 dag från morgon till middag. Fasta från lunchen 1 dag. Fasta från lunchen alla dagar. Men bara gör det. Bara fasta, bara gör det. Bara gör det. Det är som välsignelse att ödmjuka sig själv inför Gud i fasta och bön. Vi ska ta nattvard här tillsammans och pappa ska leda oss in i den. Denna sidan kommer vara öppen för förbön. Efter vi har tagit nattvärden. Vi vill göra utrymme för den helige andes verk. För 2 veckor sedan så talade Gud till mig när jag bad. Och ni får pröva detta, men det här är vad jag upplevde att han sa. Och han sa så här: det levande vattnet fyller huset. Till tröskeln går det. Kliv i vattnet. Dröj kvar. Ta av dig skorna. Jag vill öka mängden vatten i huset. Huset, det är församlingen. Det levande vattnet är den helige andes närvaro. Rusa inte förbi. Ta av dig skorna och ge dig själv till det som han gör nu. Han gör någonting mitt ibland oss. Och jag tror att vattenmängden ökade förra helgen. Det tyckte jag i alla fall. Och Gud vill att det ska bli så mycket vatten här inne att vi måste simma. Kom fram hit om du har fallit i öknen. Kom fram om du känner det. Jag känner mig så tyngd av synden. Kom fram. Kom fram om du är plågad av mörker. Kom fram om du behöver helande. Kom fram om du vill ha mer av Gud. Han är här för att möta oss idag. Med de orden tänker jag att vi tar nattvard. Helt enkelt.